Du undrar nog säkert vad jag är för någon. Jag har varit väldigt mycket här i Emmaboda arbetat. Jag jobbade 35 år vid Telia, så varenda företag har jag varit på här och jobbat med telefonväxel. Växla. Ja, P.O. Johansson, vi alla vi som är födda efter kriget, vi har dubbelnamn. Per Olof, Per Inge, Leif Olof, Lars Peder, det är mina kusiner. Gode Gud, om du inte hade gett oss de namnen. Ja, jag har hört bara P.O. de sista 40 åren. Och det är bra, för det finns en och annan som jag ringer upp utav mina gamla vänner som är i 90-årsåldern. Då måste jag alltid säga att det är Per Olof, för annars vet hon inte vem det är. Ja, jag jobbade så många år vid Telia och sen har jag varit hemma och jobbat hos min son. Så jag har jobbat med elektronik nu i 50 år och jag är inte riktigt slut än. Nu är mina uppgifter att städa. Sen var det så här för väldigt många år sedan, jag var 67. Då kände jag Guds kallelse när jag var ganska nygift att börja med någonting som kallades för bandmissionen. Att kopiera kassettband och komma ut med det. Jag hade en längtan att människor som satt ute i våra glesbygder skulle kunna få evangeliet som inte kom så ofta på möte. Jag höll på med det i 14 år. Jag köpte en kassettkopieringsmaskin. Jag tror inte det var någon i hela Sverige som hade en kassettkopieringsmaskin där vi kunde köra två kassetter var tredje minut, både A- och B-sida samtidigt. Och så hade jag fasta prenumeranter som fick varje månad en liten påse med ett kassettband ifrån stora konferenser och sådant. Och när vi var som mest uppe i och köpte kassetter så förbrukade jag ungefär 10 000 kassetter om året. Det var ingenting som var lätt, utan så fort jag kom hem från mitt jobb så gick jag in och startade maskinerna och så körde vi. Och min pappa som var pensionär och ville ha lite att göra, han satt de dagarna och han kunde köra ut 270 kassettband på en dag på ett vanligt arbetspass. Och så kom jag ner till posten i Nybro med mina stora sopsäckar och de var precis förtvivlade när jag kom med mina förpackningar. Så sa jag, kan jag inte få någon postporto betalt? Jo, det gick ju bra. Och sen kunde jag komma med mina sopsäckar och bara skicka in och sen en följesedel. Sen höll jag på, när jag slutat med det så fick jag för mig att nu skulle vi nog börja nära Radio Nybro. Ja, tänk man inte tänker sig för vilket arbete det är med saker och ting. Idag är det 37 år vi har höll på med nära Radio Nybro. 34 av dem så var jag involverad i detta arbete. Och det är mycket arbete, men vart en sån oerhörd välsignelse och glädje det här arbetet. Och så ligger det till. Nu ska jag tala över texten så jag inte slutar på något helt annat ställe. Jag började för 4 månader sen att tänka på Johannes döparen. Det är ju en av de största gestalterna i Nya testamentet. Men Jesus säger att av kvinna född är ingen större än Johannes. Men i Guds rike är den mindre större än han. Vilken matematik! Det här är verkligen algebra för oss. Vi begriper inte Guds ord. Den som är minst i Guds rike är ändå större än Johannes. En man uppträdde sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Och namnet Johannes, och det finns i Svenska kyrkans texter. Gud har förbarmande betyder Johannes. Och den dagen är den 21 juni, då har Johannes döparen en särskild minnesdag. Och nu ska vi läsa texten ifrån Matteus evangeliet, 3 kapitlet, vers 1-12. Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och predikade Judéns öken och sa: omvänd er till himmelriket nära. Om honom heter det hos profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren och gör stigarna raka för honom. Johannes var klädd av kamelhår och hade en läderbält om livet, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Jerusalem och hela Judén och hela landet kring Jordan kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saduceer kom för att bli döpta av honom, sa han till dem: ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och tro inte att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till fader. Jag säger att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Redan är yxan satt till roten på trädet, och varje träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastas i elden. Jag döper er vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa i den heliga ande och eld. Han har sin kastskål i handen och ska rensa sin tröskplats och samla in vetet i logen, men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Amen. Jesus och Johannes, mänskligt sett, var släkt. Är det någon av oss som kan säga hur de var släkt? Så säg det. Det står inte hur de var släkt. Kusin eller sysslingar var de. Och han skulle förbereda det israeliska folket och hela världen för Jesu kommande. En fantastisk uppgift. Johannes föräldrar Elisabet och Zacharias, bibelordet säger att de var riktigt gudfruktiga människor. De levde under den gamla lagen, och de trodde på Israels underbara messias som skulle komma. Och där Zacharias arbetade, han var en av prästerna i templet. Och vid den tiden så var det 20 000 präster som var i tjänst på ett år i Jerusalems tempel. Och det var 12 avdelningar, och en i de avdelningarna tillhörde Zacharias. Och han fick lotten en dag. Lotten föll på att han skulle gå in och tända rökelset. Och han gick in, och han mötte en av de största änglar i hela himlen. Gabriel mötte han när han hade utfört sitt tänt rökelsen. Och så säger ängeln så här: ni har längtat efter att få ett barn, du och Elisabet. Och ni är kommen till hög ålder, men för Gud är ingenting omöjligt. Och han blev så förundrad. Vem skulle inte ha blivit det, Zacharias? Men en ängel som är utav en sån dignitet. Han tappade helt modföret. Men så trodde han inte på ängelns ord. Och när han kom ut ifrån tempeltjänsten och folket mötte honom, så kunde han inte säga ett enda ord, för han hade mött lite av himlen i sin närhet. Och då gjorde han tecken. Och då förstod man att han hade mött en ängel. Ja, sen efter detta, han var stum, säger bibelordet. Och sen den dagen när Johannes var född, så var det diskussioner i släkten, vad ska han heta? Och på den tiden så var det så att han skulle heta samma som pappan. Det är ju jätteproblematiskt att hålla reda på när man har två personer i hemmet som har samma namn. Nej, sa de, han ska heta Zacharias. Johannes, han kunde ju inte säga någonting, så han bad om att få en skrivtavla. Säkert en griffeltavla, så en vit krita, och så skrev han: hans namn ska vara Johannes. Och det betyder: Gud har förbarmat sig. Och då löstes hans tunga. Och när du läser i bibelordet vad som hände, han profeterar över sin egen son när han bars fram i templet och skulle omskäras vid 8 dagar. Då profeterade han över sin egen son. Och så ska vi läsa en annan text som är enorm, och det är i Lukas evangeliet 1. Lukas evangeliet 1, och så ska vi läsa ifrån vers 26 till 45. I 6:e månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef, och han var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in och sa till henne: gläd dig, du benådade i Herren med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne: den heliga ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som har sagts är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Maria sa: se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda bergsbygd och gick in i Zakarias hus och hälsade Elisabet. Och Elisabet hörde Marias hälsning, spratt barnet till i hennes moderliv, och hon blev uppfylld av den heliga ande och ropade med hög röst: välsignad är du bland kvinnor, välsignad är din livsfrukt. Men varför händer detta att min herres mor kommer till mig? Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, ty den som Herren har sagt till dig, det ska gå i uppfyllelse. Det är världshistoriens största händelse, vill jag påstå. Bibelordet är väldigt förtegen, talar bara om Gabriels besök hos Maria, men ingenting mer. Jag är säker på att i hela himlen var det tyst en lång stund när det heliga skulle ske, att Maria skulle bli havande och föda Guds egen son. Det är så heligt och det är så starkt när man läser texten, och man skulle vilja blicka in lite i det som skedde då. Och tänk att Maria skulle föda Jesus. Tänk vilken härlig hälsning. Det fina var också att ängeln säger så här: Elisabet, din släkting, är havande eller är gravid i sjätte månaden. Det var ingen som hade skvallrat om det, utan det var så. Hon hade fått det direkt ifrån ängeln Gabriel. Halleluja, tack, vilken underbar, fantastisk förmåga. Och det står att hon skyndade till Juda bergsbygd till Elisabet. Och då blev Elisabet uppfylld av helig ande, står det. Fantastiskt. Och barnet spratt till i hennes mage. Och så står det att Maria var kvar där i 3 månader. Om vi läser texten riktigt, så hon var säkert med när Johannes föddes. Om vi drar slutsatsen, om vi läser texten riktigt noga. Och Gud säger så här då till Elisabet och till Zakarias, att deras son, han ska gå framför Messias och bereda vägen. Helt fantastiskt. Nu börjar en helt ny tid i Israel, där det har varit många år som har varit tyst, det profetiska. Men nu börjar en helt ny tid. Tänk att Gud i sin nåd hade förutbestämt detta allaredan nästan sedan skapelsens begynnelse, att hans son skulle komma till jorden och frälsa och rädda oss ifrån ett evigt fördärv. Fantastisk händelse. Och den här som började att ske i Israel, då står det i Markus evangeliet 1 och 2: så jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda väg för dig. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka. kan du se Johannes, jag skulle gärna betala nästan vad som helst om jag kunde dra tiden bakåt och så vara med när Johannes står där vid Jordan. Detta bruna, smutsiga vatten, där står han. En man uppträdde sänd av Gud. Halleluja om vi är sända av Gud. Vilken fantastisk möjlighet vi har. För då har man med sig den helige ande. Halleluja. Och han står där och han förkunnar. Och det är ingen ja-sägare Johannes, utan han har ett skarpt budskap till sin tid. Gör en bättring. Det är inte lönt att ni kommer till mig utan att ni bekänner era synder och överger era synder, säger bibelordet. Han gick inte med på några kompromisser på något sätt. Och kan du se den här mannen Johannes klädd i vilka kläder. Han var ju ingenting för världen, men han hade en kallelse ifrån Gud. Och när man läser texterna och försöker att ta reda på hur länge höll Johannes på med sin väckelseförkunnelse. Det är svårt att säga, men bibelordet säger att mycket folk från Jerusalem och Judén och runt omkring kom ut till Johannes och bekände sina synder. Det var tusentals människor som förberedde Jesu kommande. Och kan du se lite av Guds plan i detta? Gud jobbar inte slumpmässigt, utan Gud jobbar hela tiden med en strategi. Och han har en strategi för den kommande tiden. Och den tiden är snart inne när vi ska hem till himlen. För vi tittar på tidstecknen. Vi tittar hur människor lever idag, hur det inte ser ut i världen. Så kommer han mycket snart. Och där står Johannes och så kommer de fariseer och sadduceer till honom och säger, vad ska vi göra? Men då säger Johannes, försök inte åberopa gamla grejer från gamla testamentet. Att ni har Abraham till fader och kommer att gå till himlen. För det stämmer inte. Utan bekänn era synder och gör bättring så ska jag döpa er. Du förstår att det var en riktig rörelse. Det finns ingenting som går att jämföras där nere i Jordan. Tänk när han stod där. Och vad hade han för bra mat? Gräshoppa och vildhonung. Att han akade med det. Men han talade ett budskap till sin tid som gjorde att man glömde inte Johannes. Till och med Josefat, det gamla historieskrivaren under romartiden, han har skrivit om Johannes döparen. Han var en stor gestalt, han var en oerhört stor gestalt och Gud var med honom. Sen en dag så säger fariserna och sadduceerna, är du Messias? Säg nu sanningen, för vi var förvetna, som vi säger i Smålan. Vi var förvetna. Nej, säger Johannes, jag är inte Messias. Jag är rösten av en som ropar i öknen, bered en väg för Herren. Jag är inte Messias, men det kommer en efter mig. Och jag är inte ens värdig att lösa hans skoband på sina sandaler. Han är Gudasoning som all makt är given. Och han talar budskapet så starkt till sin samtid, Johannes. Så det var ingen som glömde Johannes, det kan du vara säker på. Och det var säkert en väldigt ny tid som började i väldigt många människors liv. När man hade bekänt sina synder och låtit döpa sig och börjat ett nytt liv. Fantastiskt. Sen en dag så stod Johannes där. Och så vänder han sig om och så ser han Jesus komma. Och då säger han, se Guds lam som borttager världens synd. Och två av Johannes lärjungar följde Jesus från den stunden. Och så säger det till Jesus, det var ju också en fråga. Var bor du? Kom och se, säger Jesus. Och så följde de med Jesus hem och sen vandrade de med Jesus in. Sen Johannes, han var ju en sån här som inte var rädd för någonting. Han till och med säger till den store konungen Herodes. Han hade nämligen skaffat sin brors hustru till sig istället för brodern. Och då säger Johannes, det där är fullständigt, det är synd vad du har gjort. Men Johannes, han tog inte tillbaka någonting vad han hade sagt. Han talade Guds ord. Och Guds ord ska göra varje människa fri som hörde. Och det slutar med att Johannes, han hamnade i en fängelsehåla. Och det hade väl, jag tror inte att Herodes egentligen var inne på den tanken att avrätta Johannes, det tror jag inte, men det fanns väl i Guds plan. Men en kväll så dansade Herodes dotter, eller dotter, fosterdotter blev det, runt, och då säger han, om det är halva riket så ska jag ge det till dig. Och då går hon och pratar med sin mor och så säger hon, jag vill gärna ha Johannes döparens huvud på ett fat. Det är en stark berättelse. Mm. Men Johannes, jag ska nämna det också, när han satt där i fängelset. Du vet, det var inte Kalmar fängelse, för det har jag varit och jobbat så många gånger på. Det är ungefär som en bättre vandrarhem, kan jag väl påstå. Det finns inga som har så fin mat som de har på Kalmar fängelse. Det är både frukost och förmiddagskaffe och eftermiddag och middag och lunch och middag och allting. Och jag säger det, sa det när jag var där till min arbetskamrat. Det här skulle vara svenska skolelever behöver få istället för de som sitter där inne. Där sitter Johannes och plågad. Han tänker på de segrar han har vunnit nere vid Jordan. Hur han hade stått där i ökenvinden och sett människor komma. Och han hade vunnit dem för Jesus. Och han hade vunnit dem för himlen. Och de har fått ett nytt tankesätt i sina liv. Men då står det att Johannes skickade två av sina lärjungar till Jesus. Och så kommer de till Jesus och så säger de, är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Bibelordet säger inte att Johannes var deprimerad. Men sitta i en fängelsehåla likt Kalmar slott där det är ständigt mörker. Sitta där och så tänka på vad man har fått med, varit med om tidigare. Då är det lätt att få det, att man blir bekymrad, att man blir oro, att man fruktar för framtiden. Men det står inte heller i ordet. Men han hade säkert svårt att få riktig frid. Men då står det att när de kom till Jesus, då höll han på att bota sjuka, väcka upp döda. Och allt detta skedde framför ögonen på de här lärjungarna till Johannes. Och då säger Jesus, gå tillbaka till Johannes och berätta vad ni har sett och hört. Blinda får sin syn, spetälska blir renade, lama gå. Och salig är den som jag inte blir till en stötesten, säger Jesus. Mm. Sen händer detta hemska att Johannes blir avrättad. Och då står det i bibelordet att Jesus, han drog sig undan. Han led in i sin själ. Han var sann Gud och sann människa. Han led in i sin själ när han tänkte på Johannes, sin kära släkting, sin förelöpare i evangelisk tjänst för Guds rike. Och då säger Jesus så här, Johannes säger han, av kvinna född finns det ingen större än Johannes. Men i Guds rike är den minsta ändå större än han. Vilken himmelsk matematik. Du och jag som är små smålänningar och ibland så tycker vi att vi är så små och så bedrövade och så full av brister. Vi kan komma till Jesus med alla våra brister. Och vi är stora inför Gud. Halleluja, tack för att vi får vara barn. Vi får vara barn, Guds barn. Och det står att Jesus säger att ni ska vara som ett barn. För annars kommer vi inte in i Guds himmel. Vi ska vara väldigt utmjuka på vägen hem. Vi är mycket snart framme. Läs vad du ser i tidningarna idag. Läs vad du läser i bibelordet om den sista tiden. Var är vi någonstans? Han kommer mycket snart. Och det finns bara en väg som leder till himlens hela land. Väl för den genom mörker och prövningar ibland. Men till den ljusa staden, den ändå säkert är. Den vägen Jesus är. Den vägen Jesus är. Har du några behov idag så vill vi be för dem. Är du bedrövad och prövad idag så vill vi be för dem. Så Gud ger dig en ny översköljning av sin heliga ande. Det finns ingenting som är bättre än en helig ande. För när en helig ande kommer över oss, då försvinner grinighet, då försvinner småaktighet. Alltihop försvinner och så känner vi en sprudlande glädje i vårt hjärta. Och så kan vi vandra vidare. Hilding Fagerberg, han sa en bra sak en gång. Den enda som inte behöver ha den enda som inte behöver ha smörjolja, den enda som inte behöver ha ett möte med en helig ande, det är en robot. Han behöver bara smörjolja. Vi behöver smörjolja från himlen i våra liv i allra högsta grad. Och är det så du känner dig sjuk idag, så vill vi lägga be för dig och du ska få uppleva att Jesus vidrör dig. Tack gode Gud för din stora nåd till oss. Tack för din väldiga välsignelse. Tack för att du ska låta bibelordet om din tjänare Johannes tränga in. Men så också din son Jesus, som var världens frälsare, som gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla och botade alla som var under djävulens våld. Herre, jag tackar dig. Tack för att du ska låta din helige ande verka i fortsättningen också. Och i våra hjärtan så vi tar till oss gudsordet. Herre, jag tackar dig för din underbara nåd emot oss i denna sena tid. Amen.